Då var det dags för ett nytt avsnitt av Politik tyvärr i Tyresö Radio 91,4 MHz. Jag som pratar nu heter Andreas Mattisson och företräder SSU, Socialdemokraternas ungdomsförbund, och med mig i studion har jag...
Jajamän, Torsten Bengtsson, jag företräder Ungsvenskarna.
Och Alexander Jansson, jag företräder Kristdemokraterna, ett ungdomsförbund.
Ja, och det här blir väl vårt femte avsnitt tror jag i den här...
Ja, någonting sånt.
Fjärde, femte, något sånt. Och vi satt ju precis och diskuterade opinionsläget så här i början eller mitten på juni när vi spelar in det här avsnittet. Och det är kanske som du sa, Alexander, det är inte någon som är riktigt nöjd. Är det känslan just nu kanske?
Ja, men det ser ju inte bra ut som det ser ut nu med opinionsläget. Vi ser att vänstersidan är ganska rejält större än borgerligheten och Tida. Men som du sa, ni hade väl självklart velat vara större. Kanske vi har tagit ett mer enat underlag.
Ja, nej, men jag kan väl instämma lite där. Det ser väl inte just nu så jättebra ut, men vi kämpar ju för att det ska ändras och det kan absolut ändras. Allt kan hända nu de sista månaderna inför valet. Sen är det ju klart att Sverigedemokraterna, vi är väl de som så att säga tappar minst, de nästan inte ökar i Tidösamarbetet. Så ändå lägga till att vi går fortfarande starkt så. Men det är ju klart att vi behöver samla alla röster som går nu inför valet den 13 september.
Vi satt ju också och diskuterade lite varför det ser ut som det gör. Du hade ju liksom någon slags tanke på det här. Att det var att ni inte riktigt når ut eller har kommunicerat på rätt sätt.
Ja, men lite så. Och jag tror det, för att jag tycker tid och samarbete i mångt och mycket har gjort saker väldigt bra. Tycker man har gjort extremt många reformer, både straffrättsliga, skattemässiga och migrationsmässiga. Det går att ta en lång rad, jag ska inte göra det här. Men det är ju ändå någonstans ett, som Jimmy kallar ett paradigmskifte, ett omtag i svensk politik som har behövts göras. Och då är det ju vissa grejer som... Ja, men till exempel stora migrationsreformer och så. Där ibland, där kommunikationen verkligen måste vara pricksäker. Och även om den är pricksäker ibland kanske det inte riktigt når den svenska väljaren. För Sverige har ju varit rätt, om man säger ett land där ja, men socialdemokratin, men även i mångt och mycket liberalismen har styrt, och nyliberalismen. Jag tror det har varit svårt... För vissa väljare kanske liksom, det har slagit hårt det här med de här tonårsutvisningarna som nu vi har ändrat på liksom, och sådana grejer som kanske sticker lite i ögonen på folk tyvärr då. Men jag tror nog samtidigt att de här reformerna vi gör, de är viktiga oavsett. Sen såklart gör de här undantagen i de nya migrationslagarna för till exempel tonåringar som är här och studerar och så vidare men jag tror nog fortfarande lite att det är högern gör väldigt väldigt mycket bra. Sen är det klart att oppositionen och media vill ju ta fram rubriker för att kunna kritisera, och då tror jag lite att man har höjt upp det till en nivå det inte är, men det sker fortfarande en naturlig motreaktion hos människor som det ofta brukar göra mandatperioder emellan i svensk politik. Det är bara att kolla historiskt sett liksom, de senaste 50 åren där när Fälldin tog över och så var det Palm, och sen svängde det liksom, började svänga lite hit och dit. Så det är väl egentligen inget nytt så.
Jag tänker också så här. Är det så i så fall att regeringen springer för fort framåt och slår sig själva på näsan? Du säger att man är inte så bra på att kommunicera. Jag tänker både på det här med tonårsutvisningar och dagens besked om att man inte tänker gå vidare med förslaget med att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Är det inte så att man då inte tror själva på sin politik? Eller är det att man trodde på den tills att svenska folket dömde ut den som någonting man inte ville ha? Förstår du lite vad jag menar? Alltså att man är orolig, man har sett, men ni tar ju ändå på allvar den här motreaktionen som kommer, som du säger kommer från svenska folket och media. Är det för att man inte vill tappa röster, eller är det för att man har omvärderat sin position liksom?
Nej, men jag tror lite att man har omvärderat omvärderat situationen så att säga, vad som är görbart i Sverige. Sen tror jag att alltså, kommunikationen har inte varit, jag skulle inte säga att den har varit dålig, men den kunde varit bättre. Och jag tror det är det som gjort, men samtidigt ska det sägas att de här nya reformerna, det är något nytt, det är ett nytt läge för Sverige, och nu får vi liksom se lite mer hur det tas emot av svenska folket. Och sen tror jag också att media har en stor del. Det var till exempel som fallen med tonårsutvisningarna som ofta har varit, nu när vi har tättat till det, men innan det i många fall väldigt orättvisa. Men det blev ju liksom att det skedde ju fortfarande liknande utvisningar mandatperioderna innan, ska sägas. Och det är det att till exempel media pushade väldigt hårt på just det ett tag. Och jag förstår ju definitivt att man lyfter upp personliga fall. Men det är lite att man har... Ja, det har blivit en bild i media av att trycka på liksom det som jag tror folk bryr sig om liksom.
Vad säger du då liksom?
Jag kan väl instämma till viss del, men jag har fått svara på en fråga om det är någonting man gör för opinionen eller om det är någonting man faktiskt har ändrat åsikt. Och jag tror faktiskt att om man tar fallet med tonårsutvisningar, vi vet ju det här, det är en konsekvens av att man har lagt om hur det fungerar med spårbyten. Det var en ganska, som vi anser, en ganska viktig reform. Det fanns en hel del problem. Men att de här människorna hamnade i kläm. Och sen måste man säga att det tar ju tid att liksom åtgärda det här också. Och nu har vi ju, som Torsten sa, regeringen gått fram med att stoppa tonårsutvisningarna. Men jag tror att det ganska stor del handlar om att man omvärderar på sin egen position.
Nej, men jag skulle säga samma sak. Och sen, men det är väl mycket om att först och främst den här nya omtag i migrationslagstiftningen är extremt viktig. Det är liksom extremt viktigt att vi också gör det nu. Så med de trygghetsmässiga, ekonomiska och integrationsmässiga problemen som Sverige har haft under de senaste, ja men främst de senaste 10-15 åren då. Men som sagt, det här är ju omtag i efterhand som vi gör nu och som också är, jag förstår att folk reagerar på, och som också är väldigt viktiga att göra. Liksom. Men nummer ett var verkligen det här paradigmskiftet så att säga för Sveriges skull.
Men det känns ju ändå som att det kommer ganska passande när vi ändå snart går in i en valrörelse. Man måste ju ha fokus på sina sakfrågor. Och när media då har fokuserat, som du säger, lite på tonårsutvisningarna, på de här... Ja, allt sånt där som målar upp tid och regeringen som de onda kanske. Det kanske inte riktigt var det man ville komma åt, om man säger så. Det var inte de här personerna. Men det jag tycker är problematiskt är ju att Ulf Kristersson stod ju ändå i en tv-intervju och sa att det finns inget utrymme att göra om det här. Vi kommer stå för det här nu. Vi kommer inte hitta på liksom några nya regler för det här. Och sen gör man det ändå några veckor eller månader senare. Och det är väl klart att det är jättebra om man omprövar sin position ut efter situationen, om det slår fel, om man genuint bryr sig liksom. Men då tycker jag att man borde ha gjort det i tidigt skede. Jag tycker inte den här regeringen fram tills nu har visat något intresse av att faktiskt hjälpa de människor som har fått ett utvisningsbevis eller beslut som inte är rättfärdigat. Framförallt många nyexaminerade studenter och så. Liksom. Det har inte känts rätt, i alla fall i min mage. Och inte när man pratar med Tyresöborna eller svenska folket heller. När man är ute och pratar på gator och torg så upplever jag att det finns stor kritik och stort missnöje mot det här beslutet.
Yes. Nej men absolut. Sen tror jag också att det har liksom kommit mer och mer fall av det här omtaget liksom, som har uppmärksammat, som har omvärderat synen i efterhand. Men det är fortfarande så också att det har ställts det ena mot det andra i en migrationslagstiftning som ska vara sund. Att om man kommer hit liksom, skaffa barn här i landet, så ska tänka långsiktigt. Ja men då har man ju som till exempel förälder också ett eget ansvar. Jag tyckte att det har vägts in lite för lite i debatten. Jag tror Tidö liksom, när man tog det omtaget, tänkte på det väldigt mycket, vilket jag tycker är sunt. Men just med de här undantagen liksom, som har ändå kommit efter en intern diskussion och debatt, skulle jag väl ändå säga är väl sunda och på plats i det skedet det kunde vara. För det är fortfarande viktigt att vi gör om migrationspolitiken till mer restriktivt. Men där människor som gör rätt för sig, allt rätt för sig, ska få stanna. Så.
En annan tanke som jag har haft kring varför den här sortens politik inte är mer populär är också någonting som jag tror att Sverigedemokraterna nu har börjat förstå efter att man gick bakåt, man backade ju i EU-valet. Det var det första valet som man egentligen backade i sen man kom in i riksdagen. Det har ju gått liksom ganska bra för er val efter val. Men det är ju den här försöket att göra svensk politik lite amerikaniserad. Förstår du vad jag menar? Man tar i ganska stora reformer, man tog medierna som en stor fiende, målade man ju upp i alla fall inför EU-valrörelsen, under EU-valrörelsen. Och det där flög ju inte riktigt hos svenska folket. Man sa ju att TV4 var ute efter dem och ett SVT. Man pratar ju alltid om den här vänstervridningen liksom inom svensk media. Man ger nu mindre pengar till SVT. Men er egna liksom analys därefter i EU-valet kommer fram till att det här flyger inte riktigt hos svenska folket. Svenska folket är ju inte så att de vill dela upp människor i olika fack eller skapa den splittring som finns i USA på ett annat sätt, tänker jag. Tror du att det kan ha någonting med det här att göra?
Med EU-valsresultat och med det här resultatet också, är det?
Ja, jag tänker...
Alltså opinionsundersökningarna?
Ja, och att just det här med tonårsutvisningarna är ju en ganska liksom stor aggressiv reform. Lite sådär att man SD har spelat lite på det här amerikaniserade kortet och att man kanske har tittat över och försökt kopiera lite av den typen av liksom hur man för sig i politiken.
Jag skulle inte riktigt säga det. Absolut att vi såklart vill synas och höras, särskilt i valrörelser. Men det här med reformerna var inte, det måste sägas, det var inte för att straffa liksom tonåringar som gör rätt för sig här. Liksom. Det hade ju varit inhumant att just peka på dem att ja, men nu ska ni ut. Utan det här var en stor reform för att ta ett nytag i en migrationspolitik där människor har fått komma hit utan att få ett ansvarsutkrävande mot sig, utan att ha egentligen krav på att integrera sig i samhället, och där samhället inte heller haft kapaciteten att möta upp. Men sen jag skulle säga till exempel i just EU-valet till exempel som ung svensk, eftersom vi är ute efter liksom svexit, så jag hade nog trott det, för många av våra väljare är ju väldigt EU-kritiska. Så jag hade ju liksom tänkt, ja men kanske att, och det är kanske något vi har sagt i partiet liksom, att det är något vi kollar på framöver, men att eventuellt pusha på för ett svexit. För det är ju tydligt, för många av våra väljare är just väldigt EU-kritiska. Och EU liksom, för så här, ja men för någon som kanske inte har liksom, som går till jobbet varje dag, som tar hand om sin familj, kanske inte har tid att läsa på allt om EU och all denna massiva byråkrati liksom, men att man då inte kanske prioriterar valet just för att EU känns så distant. Men det är där vi hade kanske kunnat göra bättre, att ja men EU är jätteviktigt, för det är jätteviktigt att vi begränsar EUs makt mot Sverige och tar tillbaks makten till Sverige. Det är väl lite mer det, att EU fortfarande är så himla viktigt för oss oavsett vad vi tycker om det. Så. Mm.
Du tror inte att det hade liksom att göra med att man typ målade upp media som... Det var ju en ganska stor grej, kommer ni ihåg det, den våren där, om att man attackerade, man gick ju på medierna. Eller delar du den bilden? Eller, alltså, förstår du?
Ja, jag skulle säga sen också, nu ser vi Kalla fakta igen, går på oss här liksom och försöker rota med näbbar och klor, och det är lite, visst man hittar saker, men det är som i Vänsterpartiet har nu liksom media hittat att man har massa öppna antisemitister i deras organisation som man nu har liksom fått utesluta så här, men oj det här såg ju inte bra ut liksom utåt, så då får vi göra en konstruktion så här i efterhand. Jag skulle väl säga liksom att jag skulle väl säga att det var en relativt legitim reaktion ändå, för vi har varit granskade väldigt hårt av media, och alltså vad ska man säga, oproportionerligt hårt, för media har alltid hittat ett värde i oss. Sen är det klart att så här, vissa grejer media hittar absolut hade kunnat göra bättre, så är det med alla partier definitivt, men det var någonstans ändå att vi kände liksom att ja, man ville lägga sig i vår valrörelse, vilket syns även nu från till exempel Kalla faktas håll. Om man lägger pengarna i brinnande valrörelse för att göra 3 program, och hittills vad hade man hittat? Lite om några kvitton liksom. Så.
Men inte det ett motbevis då på att man bara letar efter Sverigedemokraternas saker, om man nu liksom ändå avslöjar Vänsterpartiet, så är ju liksom det avslöjandet har också fått rätt stort utrymme.
jo, det har ju fått delvis utrymme och det är ju naturligtvis jättebra. Men det är väl någonstans mer en direkt rapport än ett gräv och en serie under en utdragen serie. Och sen om man kollar liksom traditionellt sett så har ju media motarbetat oss under lång tid. Så nu har det kommit in andra mediekanaler också som jag skulle säga någonstans väger upp balansen av medieflöde i Sverige. Men jag förstår partiet att man var besviken på hur liksom medieetiken gick till. Så jag skulle väl mer säga att det är väl på den sakpolitiska fronten och hur vi kommunicerar som vi ut mot väljarna som vi behöver kolla på. Så.
Jag kan väl egentligen bara instämma i det sista. Jag har väl inte så mycket att tillägga om Sverigedemokraterna och media och så vidare, men ja, jag tror att kommunikationen, och jag tycker det är trist också när det kommer fram så här, att det blir så mycket av de här, så här negativa sakerna, när vi har gjort så mycket viktigt och annat över. Vi har liksom lagt om kriminalpolitiken, vi har sänkt skatterna, vi har lägst skattetrycket på, vad är det, 50 år eller någonting. Vi har gjort otroligt mycket bra för familjer runt om i landet, men allt fokus hamnar på de här väldigt trista konsekvenserna av. Och jag tror att vi måste bli bättre på att svara på det, kommunicera ut. Oj, det här var, så här, vi tar ansvar, det här var inte ett bra grej som hände, och nu lägger vi om det här, och så måste vi få ut det på ett bättre sätt.
Absolut, det var som till exempel nyss kom i maj då, var en månad utan skjutningar. Bara det liksom, när hände det senast? Ja, senaste gången var under nuvarande tid och regering. Så det hände ju som sagt väldigt, väldigt mycket bra för människor i Sverige. Sen är det ju såklart att det finns alltid grejer som kan bli bättre. Men jag tror nog också någonstans det landar i att vi har ett oroligt omvärldsläge som tär på folk. Och det är så här, vi gör det vi kan på regeringsnivå och SD som stödparti för att göra det enklare, göra det billigare för folk, sänka skatten på bränsle, jobbskatteavdrag. Vi har sänkt matmoms, halverad, som är jätteviktigt och som vi i SD pushar på för starkt. Men det är ju så samtidigt att människor, i slutändan blir det ju det man ser i, vad heter det, på räkningarna, på fakturorna liksom. Summan där som gör den direkta skillnaden på livet. Så även om vi har sänkt nu och gjort det billigare kanske än vad det hade gjort med ett vänsterstyre, så är det ju fortfarande ett omvärldsläge som tär på vanligt folk. Och det gör ju att, ja men såklart, människor vill ha det bättre, och då kommer en reaktion. För man har inte heller, många har ju heller inte tid att sätta sig in i politiken och bry sig om det, för man har fullt upp med att få sin ekonomi och få sitt liv att gå runt. Och vi kan inte kräva mer av de människorna.
Nej, men det håller jag också med om. Sen kanske vi inte håller med varandra liksom på de här politiska delarna. Jag kanske inte tycker att den här regeringen har gjort massa bra, till exempel, som ni tycker. Och det är såklart en fråga för alla i svenska folket att ta ställning till, om man känner att man har fått det bättre eller inte. Liksom. Men sen tycker jag det ska bli väldigt spännande att se just vilka frågor som får utrymme i den debatt som kommer att uppstå, framförallt närmare valet. Då förhoppningsvis kanske vi är eniga om att det inte är de här avslöjandena som ska stå i fokus, utan den sakpolitik som de olika partierna vill föra.
Absolut.
Hur ser ni på det kommande politiska arbetet? Nu är vi ju någonstans i mitten på juni, och det är ju inte så lång tid kvar. Det är mindre än 100 dagar kvar tills vallokalerna stänger. Vad händer härnäst för Kristdemokraterna till exempel?
Jag kan säga att det första är att man får ta en väldigt välförtjänt sommar och ett väldigt välförtjänt sommarlov, även om det kanske blir lite småkampanjande då också innan det riktiga drar igång, för det blir otroligt intensivt, som alla vi ungdomsförbundare vet. Det är väldigt mycket skolkampanjer, det är väldigt mycket debatter, det är väldigt mycket brevlådslappningar, det är väldigt mycket allt. Ja,
nej, men jag kan bara instämma där. Det kommer ju för oss som är väldigt aktiva, är det många som ska till Almedalen, det blir ett forum där. Men annars är väl mer att ladda upp nu i sommar inför en, till exempel, och här i Stockholm liksom är det specifikt att vi har ju så många skolor, många gymnasieskolor, så det kommer ju vara liksom, alltså det kommer ju vara flera skolbesök om dagen i slutet av augusti och början av september inför valet. Alltså det är liksom ofta våra förbund får ta kanske så här, ja, men runt 5 stycken vissa dagar. Så det kommer verkligen vara intensivt. Så om ni som lyssnar, om ni går på något sånt gymnasium så här, så kommer ni kanske få ett skolbesök eller en debatt om ni inte har något planerat. Ja, men hör med ert elevråd eller med er rektor kanske liksom så då. Men själv då, Andreas, vad kommer hända för,
ja, det,
hos er?
Det är nog samma upplägg. Man får väl ta och koppla av, det är nyttigt ibland också. Ett par veckor kanske i juli och sen är det ju tillbaka. Och blir full rullen. Vi fokuserar ju mycket på att knacka dörr. Vi gillar ju sånt, vi socialdemokrater. Så ut och möta framförallt Tyresöborna, men också såklart på alla gymnasium och skolor också. Vi kanske ses på Tyresö gymnasium alla vi tre någon dag i höst inför valet. Jag ser ju också att Sverigedemokraterna brukar ju stå och dela frukostpåsar. Det gör ju vi också ibland, så det kanske blir lite konkurrens där,
no,
någon dag vid bussen.
Men det är dubbla frukostpåsar, det är väl inte fel?
Mm. Mätta magar, då lär man sig bättre.
Så är det.
Det blir kul. Det blir kul. Och sen har vi ju också Tyresöfestivalen att se fram emot.
Just det. Mm.
Den har ju vuxit för varje år, så det känns som att i år kanske vi når ännu en toppnotering. Och det blir ju alltid lite extra viktigt när det är valår att prata med väljare. Det är ju framförallt ett bra forum att gå runt och kolla med alla partier vad de står för och så.
Ja, definitivt. Jag vet, då jag var med på Tyresöfestivalen för 2 år sedan, 2024, så vet jag att SSU hade ett tält. Förra året hade vi ungsvenskar också ett tält. Vår förbundsordförande Denise Westerberg kom förbi till exempel. Jag vet inte hur det kommer se ut för er KDU, om ni kommer få ett eget tält i år, men det kommer i alla fall finnas ungdomsförbundare på plats och att snacka med och ta en kaffe eller ta en SD-karamell eller andra goda karameller och saker som finns i våra tält, som sagt. Men det är en jättebra plats att mötas liksom i brinnande valrörelse.
Och vi verkar ju kunna bevisa att det går att ha hyfsat civiliserade konversationer också, även om man kanske inte håller med varandra på allting. Så nej, går precis. Vi och pratar med både Alexander, Torsten och mig på Tyresöfestivalen, ja, om man absolut inte har bestämt sig ännu vad man ska rösta på. Eller om man har bestämt sig och ändå vill växla några ord, så kanske det inte är helt tokigt att gå fram och bolla lite politiska saker. Det är alltid kul att diskutera politik.
Absolut.
Ja, det närmar sig sommar. Vad tror ni det blir för viktiga frågor i höstens val då, som kommer att poppa upp där i höst? Allt är ju sådär lite beroende av vad som händer också i samhället i stort. Sker det några skjutningar där i början på hösten, då kanske det är liksom återigen kriminalitet och skjutningar som kommer upp högst upp på svenska folkets agenda. Men har ni några aningar om vad som kommer att vänta oss i höstens val? Vad kommer folk prata om?
Men jag tror mycket kommer fortsatt vara liksom ekonomin och hur, ja, men vanliga, om man säger knegare, vanliga barnfamiljer liksom, hur mycket pengar de kommer ha över eller ens kvar efter en månad, och jag tror det är också mycket och kommer styras faktiskt. Vi gör det vi kan, vi kommer fortsätta göra det billigare nu till exempel med vad heter det, SL-kortet, som där priset halverats fram till månadsskift eller till årsskiftet, men ja, det mycket kommer ju också påverkas av omvärldsläget, så vi får ju se vad som händer nere i Iran nu och ja, men i Ukraina och där det sker krig liksom.
Nej, jag håller väl med i och med att ekonomi kommer att vara väldigt viktigt, och som du säger, omvärldsläget kommer att påverka det. Jag skulle också säga att det är kul hur man också kan se hur fokus också har skiftat från de här kriminalitetsfrågorna mer mot ekonomi. Och jag tycker också att det speglar lite att regeringen ändå har gjort någonting för att minska kriminaliteten i samhället med minskat antal skjutningar och så vidare. Andra frågor jag skulle verkligen kunna tro är exempelvis, jag tror sjukvården, sjukvårdsköerna har ju minskat jättebra, de är fortfarande för höga, vi vet fortfarande att det är helt galet att folk bara på olika sidor av Skansundet har olika väntetider för operationer på flera månader. Det är helt sjukt. Galet. Jag tror sådana frågor kommer vara väldigt viktiga och jag hoppas att när folk kommer fram och pratar att de får se och är bort från kanske det här är väldigt tragiskt narrativ som också har spridits framåt här. Det här har vi gjort, det här kommer vi göra för familjer, det här kommer vi göra för att vi kommer gå framåt.
Mm, ja, men jag, verkligen. Jag tror också att plånboksfrågorna som vi har diskuterat tidigare kommer bli jättestora i det här valet. Det är dels en fråga om hur mycket man har kvar i plånboken såklart efter månadens slut. Men det är också en fråga om hur mycket det ska kosta att vara svensk. Det är ju liksom alltid, det är typ det våra partier pratar om nu för tiden. Liksom, hur mycket ska det kosta att ta bilen till jobbet eller åka buss till jobbet? Och den typen av frågor är ju väldigt aktuell också nu när det är allt fler arbetslösa i samhället. Det är liksom trots allt så att även akademiker, liksom den arbetslösheten som finns där, börjar också bry ut sig. Liksom. Så det känns som att ekonomi i stort kommer att vara en stor fråga. Det var ju också en stor fråga i den här duellen igår mellan Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson den 10 juni var ju det. Och det var lite intressant. Vi pratade om det här innan vi började spela in. Att nu är det ju de två största partierna som debatterar, och då är det ju inte Ulf Kristersson som är med på scenen trots att han är Tidölagets statsministerkandidat. Hur reflekterar ni över sånt?
Ja, nej, men det är väl roligt skulle jag säga. Det är väl ett bevis på att vi som Sverigedemokraterna har fått stort inflytande och att vi gör saker rätt och att vi också får synas och höras eftersom vi har inflytande idag i samhället. Vi är det näst största partiet med all sannolikhet, eller största sannolikhet kommer vi bli näst störst även efter valet. Så jag tror det är våran politik som vi har hållit länge också har påverkat det politiska läget och lite av liksom ideologin hos de flesta partierna i Sverige. Det säger mycket om att det är vi som skapat förändring i det politiska landskapet. Så.
Nej, jag skulle säga, jag är väl personligen ganska kluven i det här. Jag förstår ju också att Sverigedemokraterna är ju det näst största partiet. Det finns ju ändå en anledning till att de två största partierna ska ha, för man vet att Sverigedemokraterna kommer få ganska mycket inflytande efter nästa val. Å andra sidan, Ulf Kristersson är ju Kristdemokraternas statsministerkandidat. Om inte nu något mirakel skulle ske och vi skulle få en Ebba Busch statsminister med, och en Jakob Fors medvise. Nej, så att jag tycker också att på något sätt, det är väl ändå rätt och rimligt, men å andra sidan så tycker jag att det skulle kunna spegla ett ganska fel narrativ. För man är ju, speciellt för människor som är äldre som tänker, ja men de här två, det är ju en statsministerduell. Det här är de två statsministerkandidaterna. Och sen kanske, ja men jag vill inte ha Jimmy Åkesson som statsminister. Och därför håller jag borta från Tidöpartierna. Jag tror att det skulle kunna speglas på det sättet. Jag skulle själv personligen vilja se Ulf Kristersson på den sidan mot Magdalena Andersson, i och med att det är de två statsministerkandidaterna. Men jag har också förståelse för varför man skulle göra ett val att sätta Jimmy Åkesson mot Magdalena Andersson.
Ja, nej, jag kan väl instämma med dem att jag hade inte haft några större problem med att se Ulf mot Magdalena heller. Så, men nu har de resonerat som de har gjort, och som sverigedemokrat så jag är inte ledsen över det.
Nej. Nej, det jag tycker bara var en intressant iakttagelse så där. Som jag vet, just de här diskussionerna så har ju florerat lite nu på diverse plattformar om vem som ska stå var och så. Så att, det blir spännande, men faktum är väl också att Ulf Kristersson har en ganska försvagad ställning på väg in i det här valet. Det är väldigt låga siffror för Moderaterna, det är väldigt höga siffror fortsatt för Sverigedemokraterna, som du säger Torsten. Ni har ju inte direkt förlorat särskilt mycket på att sitta och stödja den här regeringen, så att det är snarare de som har gått vinnande liksom, och tagit ännu fler röster kanske från just högerblocket. Så det blir en intressant hur Moderaterna går in i det här valet. Nu sitter inte Nea med oss. Vi har ju vanligtvis en fjärde person som sitter i den här studion med oss. Hon är förhoppningsvis tillbaka till nästa program. Det blir alltid intressant med en fjärde röst och nya perspektiv och vinklar. Nu kanske var lite taskigt att sitta och prata om hennes partiledare utan att låta henne svara. Men då fick det bli så istället.
En liten snabb fråga till dig som socialdemokrat och SSU-are. Hur ser du på att, för nu har ni ju ett potentiellt regeringsunderlag där ni har Centerpartiet som stöttar. Så jag tänker, för Centerpartiet är ju väldigt marknadsliberala. Och Socialdemokraterna har ju haft liksom socialdemokratin såklart i över 100 år som grundideologi. Där också Vänsterpartiet ser ut att få direkt regeringsinflytande med en ännu mer ekonomisk vänsterpolitik. Men hur skulle du som socialdemokrat se på att Centerpartiets ekonomiska politik skulle kunna vara med och styra i din regering?
Mm. Det är en väldigt intressant fråga. Den är svår också, tycker jag. Jag tycker inte att de sådär utgör ett naturligt samarbetsalternativ. Jag tänker liksom direkt på den här januariöverenskommelsen som fanns för några år sedan. Den var ju inte jättepopulär bland liksom socialdemokrater generellt sett eller vänsterväljare. Liksom. Det var ju snarare någonting som vårt parti förlorade ganska starkt på. Jag tror inte att vi, efter att ha kritiserat den här regeringens skattesänkarpolitik, kan sätta oss i ett regeringsalternativ där Centerpartiet kräver sänkta skatter ännu mer. Det är de som går till val på mest sänkta skatter. Liksom. Det ser jag som en ganska stor orimlighet. Och det har ju de ställt som krav senast igår, va, när de sa att Ulf Kristersson inte längre var statsministerkandidat för deras håll. Jag hoppas ju såklart att man kanske kan få ett valresultat där man slipper ha med Centerpartiet i regering. Det är ju inte helt troligt. Det kommer nog bli lite jämnare i opinionen framåt valet. Det brukar alltid bli så. Så det blir svårt. Däremot så tycker jag att man ser en vilja från Centerpartiet att vilja vara med i ett vänsteralternativ. Om man ser på de förflyttningar som de har gjort, inte minst där med att man har gått ut och sagt att nu är inte Ulf Kristersson vår statsministerkandidat, han har liksom spelat bort sina kort. Men det är också det här med marknadshyror som var det absolut tyngsta som var med, som höll på att driva igenom senast vi satt och försökte regera tillsammans. Det är ju en jätte röd linje för alla vänsterpartier. Alltså marknadshyror, det tar ju död på liksom vårt alternativ i politiken. Det får ju inte genomföras. Nu har ju de backat från det. Det var ju bara någon vecka eller två veckor sedan som de gick ut och sa att nu vill inte vi genomföra marknadshyror längre. Och det är väl ändå en förflyttning åt vänster. Sen det här med skattesänkningarna, det blir nog svårt att få ihop Centern och vänster. Men jag tror inget är omöjligt. Förhoppningsvis så har man ju en renodlad S-regering. Det måste man väl inte ändå säga. Det vill väl alla här inne ha. Alltså inte just en S-regering, men sitt egna parti vid makten.
Ja, precis. Jo. Säg.
Nej, jag tänker väl, det är ju det, men sen måste ni tänka, om man jämför Socialdemokraterna med resten av vänsteralternativet, så kan man säga att ni har ju också rört er närmare Tidöpartiet på många frågor. Det har ju i kriminalpolitiken, rättspolitiken, där Vänsterpartiet och kanske och Miljöpartiet har stannat kvar. Hur ser du på det?
Men det där är ju också väldigt intressant, för då måste jag fråga, vilka är det i så fall som utgör den här farliga vänstersvängen? För att du vet, det där är ett argument som brukar komma nu för tiden från Simona Moamsson, att det här skulle vara den mest vänster, vi skulle få den mest vänsterextrema regeringen om vänsteralternativet vinner, samtidigt som andra som du hävdar att vi har rört oss lite närmare Tidöpartierna och de andra kanske liksom har stått kvar. Men jag resonerar ändå så här, ekonomiskt sett så har vi nog tagit ett kliv vänsterut, liksom försökt hitta tillbaka, men det är ju inte ett vänsterut från vad det var för 30 år sedan. Det är snarare ett steg tillbaka till den grund som vi socialdemokrater alltid har stått på, liksom att de fler och inte de färre som ska få det bra i samhället. Men sen så står vi också fast vid en stram migrationspolitik. Det har vi ju liksom tagit i vårt partiprogram. Och som du säger, i de fall där man har röstat med Tidöpartierna, så är det ju för att vi också backar den typen av politik. Liksom, att en stramare migrationspolitik där man också kan sätta tryggheten först. Och jag hoppas, som Magdalena Andersson också har gjort, hon har sträckt ut handen nu i flera viktiga frågor där man kan enas kanske över blocken. Vi behöver inte sitta fast i de här blocken. Jag tänker energifrågan, en väldigt angelägen fråga som vi också har diskuterat. Kriminalpolitiken ser inte jag heller som någon omöjlighet att diskutera fram en bra lösning i. Ekonomi, tror jag får fart på ekonomi, hade varit också moget för Sverige om man i så fall kunde komma överens på breda fronten.
Jag tänker, tror du till exempel Vänsterpartiet eller Miljöpartiet, och för den delen Centern också, hade accepterat vad så vilja att stödja er i en regeringskonstellation där ni faktiskt röstar med mångt och mycket av Tidös migrationspolitik, om ni vill ha en stramare migrationspolitik? För det kommer ju ändå komma press från Vänstern, Miljöpartiet och Centern där liksom en, vad ska man säga, en mer liberal migrationspolitik är en av deras hjärtefrågor. Det känns som det kommer bli svårt för er att kunna hantera det, men hur tror du ni ska liksom...
Jag skulle bara säga tillägga, och där kan man också säga att Vänsterpartiet redan har visat tänderna, om man ska säga, under förra mandatperioden när det gällde just det här hyressättning i nyproduktion, där de fällde regeringen.
Mm.
Ja, det var bara tillägg.
Ja, nej, men verkligen. Och det är därför jag tänker att det är så... Ja. Det är tydligt, en tydlig kommunikation från Centerpartiet att nu börjar vi lyssna lite mer på vänsterpartierna kanske, och man får rätta in sig lite i ledet i alla fall, för det är väl det som har skilt oss åt från, från Centern. Men till det här andra, ja, det är en jättesvår fråga. Jag undrar om det ens finns någon acceptans hos svenska folket att en ny regering skulle komma och helt plötsligt lätta på de här strängare reglerna. Det tror jag inte hade fallit väl i smaken. Och det hoppas jag att de strategerna som sitter på Miljöpartiet och Vänsterpartiets kansli kan räkna ut också. Det här kanske inte är deras fråga som de ska driva. Förstår jag menar? Om vi ändå ska samarbeta så kanske man kan ge de här partierna någonting annat. Men jag tror att den här grunden, det finns inget förhandlingsutrymme på den frågan. Alltså att vi inte ska ha en stram migrationspolitik. Det går inte att förhandla bort om vi socialdemokrater ska sitta med i en regering. Jag tror det är för viktigt. Och å andra sidan så tror jag, ja, i någon värld kanske det går att få en S-regering som stöttas av vänsterpartierna, men där vi ändå kan komma överens i de här frågorna, blocköverskridande. Det är också en tanke, men ja, det är svårt att veta. Vad tror du?
Jag tror, visst nu är vi på olika sidor av politiken, men jag tror objektivt blir svårt, eftersom att om man tänker särskilt vänsterpartiet har lite av en, det får man ju någonstans ändå ge lite, om man ska ge cred till vänsterpartiet får man genom att de oftast står fast vid sin sak i alla fall. Sen att jag verkligen inte håller med om de flesta av de sakerna är en annan sak, men att det finns en rätt så aktivistisk jargong där liksom i partiet, även inom Miljöpartiet, särskilt på senare år. Men att jag tror att man väl då kommer vara väldigt principfasta där just migrationsfrågorna är så pass centrala att man då skulle kunna tänka sig eventuellt att fälla en S-ledd regering som skulle gå med på en stram migrationspolitik. Jag tror det svider för hårt för dem som partier rent identitetsmässigt. Men ja, vi får se.
Jag tänker väl mer i så fall att man hittar någon dansk lösning. Nu har de ju gått ihop där äntligen till en regering. Och den är väl liksom vänsterinriktad på sätt och vis. Och där ligger ju Socialdemokraternas politik ligger ju fast där. Liksom sett också till migration. Vi har ju tittat på Danmark som föredömen under ganska lång tid. Så jag tror att den migrationspolitik som ligger nu kommer ligga fast även efter valet, oavsett vilken regering det blir. Om det inte blir så att Miljöpartiet kanske får 51%, vilket jag inte tror. Men det är snarare liksom miljö- och klimatfrågor som man får förhandla med Miljöpartiet. Och de här undantagen för tonåringar, alltså den typen av regelverk och lagar, den kan jag absolut se att man tar ett helhetsgrepp kring. Men just den här principen om att vi inte ska ta emot så många som vi gjorde förut, den kommer nog ligga fast, det är jag ganska övertygad om. Och sen Vänsterpartiet driver ju också andra plånboksfrågor, typ sänkt matmoms också permanent och den typen av frågor. Där tror man kan komma överens. Där ligger vi inte så långt ifrån varandra ekonomiskt.
Ja, nej men intressant. Jag tänkte bara på som SD kommer man ofta in på migrationen, men det här med omröstningen om skärpta krav för medborgarskap. Där om jag inte har fel så röstar ni och vänsteralternativet emot just det. Så jag vet inte, det beror på, det är lite intressant vad ni definierar i så fall som en stram migrationspolitik. Tror du att, vad heter det, eller hur mycket av den Tidöpolitik vi ser idag som, vad heter det, om nu Tidö skulle hamna i opposition och fortfarande vilja driva, hur mycket av det tror du på till exempel migrationsfronten eller energifronten skulle vi kunna se att sossarna faktiskt stödde och gick ihop och röstade för?
Ja, det där är en också svår fråga tycker jag. Men jag tänker så här, där vi har hållit med varandra politiskt och röstat liksom gemensamt, den politiken kommer ligga kvar. Det är ju mest det jag menar. Sen liksom vilka förslag som läggs nästa mandatperiod på migrationsområdet, det vet inte jag just nu. Jag vet inte om ni har något färdigt liksom, program som ni skulle vilja utveckla ännu mer på migrationsfronten. Jag tycker man har kommit en bra väg, alltså en bra bit på vägen. Det är inte så många som kommer till Sverige längre. Nu är det liksom lite tid att städa upp integrationen. Och sen får man ju se, vi har ju sagt att vi ska ha en stram migrationspolitik under överskådlig tid. Det är ju liksom de närmsta, ja, säg 20 åren åtminstone. Sen får man väl utvärdera hur man ligger till som land. Vi till exempel, till skillnad från den här regeringen, vill ju ställa högre krav på arbetskraftsinvandring. En annan liksom, fråga där vi kanske vill gå längre än vad den här regeringen har gjort. Det är en ganska liberal liksom, politik kring arbetskraftsinvandring. Vi vill gärna se att den är behovsprövad. Man inte tar in folk till yrken där det liksom inte finns något behov av arbetskraft. För det är då man liksom importerar in arbetslöshet på ett sätt då. Så det är den typen, att vi ska stärka svensk ekonomi på det sättet, kunna skapa jobb här hemma i Sverige som också går till de som, som är arbetslösa idag. Så det är sådana frågor som jag tänker är relevanta nästa steg. Sen vad ni tycker, det
ja,
vet jag
nej,
inte.
Men liksom. just det tror vi ju på också. Vi har ju infört här ett skärpt lönegolv och sen en behovsanpassad arbetskraftsinvandring på just bristområden. Men det blir väl intressant att se. Vi kan ju sitta här och spekulera så, men det, vad heter det? Det får vi se efter nästa val helt enkelt.
Det blir spännande, men jag tänker nu kanske det är dags att ta lite sommaruppehåll. Mm. Vi kommer ju tillbaka så fort sommaren är slut, tänker jag. Ja. Och då kanske lite oftare i den här radiostudion. Ja. Om det känns okej för er.
Det funkar bra.
Och kanske också några avsnitt med lite mer Tyresö-fokus har jag tänkt. Det kommer ju SVT släppa in någon sån här lokal valkompass om ett tag. Vi skulle ju kunna gå igenom den, se vad vi tycker.
Det vore spännande. Ja, det hade varit intressant. Det
finns lite intressanta saker att gå igenom också i Tyresö-politiken som Tyresöborna och ni som lyssnar på det här programmet också kanske bryr er om. Tills dess så vill jag passa på att önska glad sommar till både er här i studion och till alla ni som lyssnar. Glad sommar, Torsten.
Glad sommar, Andreas, och glad sommar, Alexander. Och till glad alla sommar. Era andra.
Ja, glad sommar. Ni har lyssnat på 91,4 Tyresö radion. Och det här var politik, tyvärr.
Tack.
Tack.
Tack.